Texborons Business är podden för dig som är verksam inom textil och mode. Här får vi träffa en massa intressanta människor med expertis inom olika ämnen och områden. Texborons Business presenteras av Tex by Marketplace Borås, som är ett kollaborativt nätverk för företag och personer verksamma inom textil och mode och även angränsande branscher. Hej och välkommen! I dagens avsnitt så ska vi prata lite grann om vikten av samverkan inom ett branschnätverk. Och med mig som gäst så har jag då en partner och samarbetspartner till Tex. Och han heter Martin Kössler och jobbar med ett företag som heter Helping You Grow International Business, alltså Hugin Biz. Så hjärtligt välkommen hit, Martin Kössler.
Tack så mycket för det, Patrik.
Du, kan inte du börja med och köra en liten kort resumé om vad du arbetar med och vem du är?
Gärna det. Jag heter Martin Kössler och jag är 57 år nu. Och jag har arbetat i 30 år blir det väl, lite drygt, med egentligen internationalisering. Hjälpa företag med export på olika sätt och... kanske företrädesvis företag som tillverkar sport- och friluftsprodukter under eget varumärke. Så att jag har väl varit min bransch trogen i hela min hittills yrkesverksamma tid i alla fall.
Mm. Precis. Och du pratade om det outdoor-segmentet där. Och så finns det ju en organisation som heter SOG. Inte att förväxlas med Elitstyrkans hemligheter. SOG som går på TV4 just nu. Även fast lite samma verksamhet kanske när man tittar. Men det heter alltså Scandinavian Outdoor Group. Kan du berätta lite mer om vad det är för någonting?
Absolut. Det är väl har varit mitt skötebarn de första 15 åren. SOG startades av mig med hjälp av många andra eldsjälar, får vi väl kalla det. Så att det är absolut ett teamwork och inget annat. Men för 23 år sedan, så vid millennieskiftet. Och officiellt så är det en ekonomisk förening, ägs av medlemsföretagen. Det är ett 70-tal företag. Man skulle förenklat kunna säga att det är alla internationellt verksamma nordiska företag inom outdoor-branschen som har samarbetat i över 20 år, väldigt framgångsrikt på allt fler olika områden dessutom. Mm. Ett väldigt levande bra exempel på ett levande, fungerande nätverk.
Ja, intressant. Vad jobbar ni med för typ av frågor, skulle du säga?
Ja, jag kanske ska bara förtydliga så att jag klev av, ska vi säga, generalsekreterare eller president-rollen redan 2014. Så att jag är fortfarande verksam, för det är för kul för att inte vara det. Men det finns ju andra personer, tredje generationen av ledarskap nu till och med. Så att jag vill inte liksom låta som att jag är... spindeln i nätet längre, absolut inte, utan det har varit många stafettpinnar. Men från början så var det dåvarande exportrådet, de finns inte längre, nu heter det Business Sweden, är något helt annat, men då var det ett exportråd som drev ett 20-tal branscher, något de kallar för branschsamverkansprojekt, som det var en artikel om i Dagens Industri någon gång för då 24 år sedan. Och det där tyckte vi lät kul, men vi ville inte bara göra det med svenska företag utan med nordiska eller skandinaviska, som de kallar Norden utanför Norden. Så från början var det väldigt exportinriktat. Sen har det tillkommit fler frågor, fler kontaktytor. Så idag är det ett fantastiskt nätverk inom hållbarhetsfrågor, kompetensbas, informationsutbyte, digital liksom kommunikation, distribution. Så jag skulle säga att i stort sett varje avdelning inom medlemsföretagen har sitt eget nätverk. Kanske inte alla 70 företag, men väldigt många av dem.
Finns det grupper inom de olika segmenten med ansvariga personer då från de olika? Så man kan säga att det inte bara ledningen som är engagerad i själva nätverket, utan också även flera positioner inom för de olika företagen då?
Ja, så det blir ett äkta nätverk. Jag skulle säga att kanske om man får ge tips, en framgångsfaktor initialt var att vi inte liksom ville ha namnkunniga vd:ar i styrelse eller i olika arbetsgrupper, utan det blev väldigt decentraliserat och väldigt direkt samarbete istället för att det ska landa liksom i någon slags hierarkisk struktur.
Precis, precis. Och hur kan man då motivera företagen att engagera sig? För jag vet ju att många av dem som är medlemmar hos oss, de har ju väldigt mycket att göra med den dagliga verksamheten. Och att dra iväg folk för den här typen av verksamhet kan ibland vara lite svårt. Men hur lyckades ni få företagen att lägga engagemanget på det sättet?
Om jag ska vara krass så skulle jag säga så här. Om man tänker på det som egen vinning så blir det liksom inte en tidsjuv att oj, jag ska bidra till att lägga tid till en annan organisation, utan vad finns det för genvägar om jag som till exempel sourcingansvarig behöver leta upp ny produktion för att jag vill flytta hem eller flytta produktion från Kina eller vad det nu kan vara för exempel. Och det finns 70 andra företag där kanske en tredjedel av dem redan har gjort den resan. Jag kan ringa 3-4 samtal eller skicka några mejl och få en massa tips eller learnings. Liksom. Då sparar jag en massa tid. Så jag skulle säga så här, det här är ett sätt att när man nätverkar på det här sättet så är det ingen tidsjuv utan tvärtom. Det förenklar ens jobb och det kostar ingenting. Så det är inte så att man behöver gå genom konsulter eller sådär som och sätta upp det som ett projekt, utan man lyfter luren, om jag uttrycker det lite analogt. Och 5 minuter senare så har man liksom antingen fått svar eller antagligen fått hjälp att veta vad jag kan få ett svar.
Men jag tänker lite grann också för att om man nu arbetar på det sättet så ställs det ju en hel del krav på transparens och att våga dela med sig av erfarenheter och kontakter. Och så kanske man ändå då, om man befinner sig i samma bransch, är i någon form av konkurrenssituation. Hur har man resonerat där?
Ja, både och, ska jag säga, ju närmare sälj eller marketingavdelningen, framförallt om det är digital direktförsäljning, ju närmare det man kommer ett företag desto mer upplever man ju konkurrens. Om det är hållbarhetsfrågor eller sourcing så är det väldigt sällan konkurrenstänk, ska jag säga. Men jag tror att nyckeln är så här, och när vi började, ska jag säga, då var alla små. Jag själv var då ansvarig för Haglöfs. Vi fanns ju inte utanför Norden för drygt 20 år sedan i stort sett. Och hade inte varit så stora om inte vi hade utnyttjat möjligheten i ett sånt här samarbete. Kan man ju tillägga då. Den stora konkurrensen, och det här är ett mindset, men jag vet att det fungerar så här. Den stora konkurrensen är väldigt sällan mellan, om jag uttrycker det så, ur ett globalt perspektiv, små svenska företag. Den stora konkurrensen är oftast stora, mycket större internationella aktörer, ofta från USA. Att vi håller på att fightas över, om jag uttrycker det fortfarande lite gammaldags då, ur ett B2B-perspektiv, om vi håller på att fightas över vem ska vara det svenska varumärket i en butikssortiment istället för att få dem att förstå att ja, men vi kanske ska satsa på att ha en skandinavisk shop i shop även om det inte är ett brand som tar hela. För det finns många fördelar för dem att tänka så. Och få dem att, ja, men vi kanske inte ska ha så mycket från USA, vi kanske ska ha mer från Skandinavien. Då upphör konkurrenstänkandet. Och om man vill få en bransch att växa, vår största konkurrent, det här sa vi för 10-15 år sedan, det är mobiltelefonen. Den tar tid från att vara ute och göra outdoor-aktiviteter. Hur får vi fler att vilja göra outdoor? Och det är väldigt svårt som ett enskilt företag att driva branschtillväxt. Och då lägger man lite, ska vi säga, det är inte så att man lägger konkurrenssituationen åt sidan, men helt plötsligt så blir man kollegor och konkurrenter blir något annat.
Och om man tänker då, jag kan ju förstå då att det är viktigt för, som du säger då, som ett land eller en region som Skandinavien som är rätt stor men har kanske liten befolkning att hävda sig i den kong. Och då ser jag ju liksom möjligheten och sambandet med det. Men vad är det för, har du några konkreta exempel på projekt som har varit lyckosamma om man tittar på just det samarbetet, samarbetshänseendet?
Massor.
Ja.
Jag tror fler än vad vi har tid för. Men
om jag ska plocka fram... Ta något bara.
Jag tar ett som kanske är mest känt, även om jag inte tycker att det är det bästa. Men det är nog så många andra skulle definiera SOG. För mässor har varit hittills, de senaste 20 åren i alla fall, en naturlig mötespunkt där man bygger och underhåller nätverk, affärsrelationer, både bakåt och framåt, liksom, beroende på var man befinner sig i kedjan. Och är man ett litet företag från Norden och man kommer med en liten monter så hamnar man sällan liksom på bästa placeringen med sin monter. Utan man är utspridd i något hörn, höll jag på att säga, oftast. Vad vi gjorde var att vi skapade... vi sa att vi ville stå tillsammans. Så vi bokade yta tillsammans. Vi kallar den för Scandinavian Village. I mitten har vi satt i alla år en Scandinavian bar. Det kostar ingenting att gå dit. Vi frågar inte efter några visitkort. Försöker bara vara skandinaviska. Liksom öppna, gästvänliga. Jag tror när vi var som störst innan pandemin så hade vi väl närmare 5000 kvadrat. Vi var överlägset största ytan på mässan. Därför fick vi bästa platsen, trots att de flesta var små. Och det blev den naturliga mötespunkten, skulle jag säga, för en hel bransch från en hel värld och CC Scandinavian Bar. Vi hade modevisningar, Scandinavian Outdoor, prisutdelning av bästa produkter som internationella journalister har valt ut och så vidare. Så att vi har ju liksom flätat ihop många olika underprojekt som samlas och presenteras på Scandinavian Village. Presskonferenser där det är mycket lättare för journalister att komma när det är 10-20 företag som presenterar nyheter på en timme än att man ska sitta och lyssna på 20 företag och det tar 20 timmar. Då kommer ingen.
Precis.
Som sagt, vi har många lyckade.
Ja, men ett perfekt exempel så. Men om man tittar nu, om man nu som nätverk ska ta tillvara då på medlemsföretagens intressen, hur gör ni för att mäta vilka frågor som ni ska driva, eller hur funkar den biten? Förstår du vad jag menar?
Ja, det gör jag absolut. Och här är ju... nyckeln är ju, vilket också är det svåraste, det är medlemsengagemang. Men när det kommer, jag ska inte alls kalla det underifrån, jag kanske snarare skulle kalla det utifrån, men när det kommer in till de oftast väldigt få personer som på något sätt är kollektivt arvoderade för att koordinera. Vi försökte hålla det på ett minimum och så att säga... har så mycket arbetsgrupper med vilket har blivit svårare med åren. Alla företag på något sätt har, alla personer har mindre tid, även om det är fler anställda. Känner säkert många som lyssnar igen. Men ju bättre man kan sprida ut det, ju mer engagemang blir det. Och jag skulle också säga desto bättre payoff blir det för medlemmarna. För det bygger på, alltså ju mer man engagerar sig, ju bättre större nätverk, ju fler genvägar hittar man. Så att inte bygga upp en stor central organisation utan få så mycket medlemsdrivna projekt som möjligt.
Och det har rått en samsyn om engagemanget redan från början enligt dig i detta då?
Ja, vi la upp det och det fungerar fortfarande på exakt samma sätt. Så att om man tänker att det är en årlig serviceavgift, medlemsavgift skulle man kunna kalla det, som är ganska låg och som är dessutom differentierad. Mindre företag betalar mindre än större företag. Och sen så finns det, vilket då är en slags interaktivitet med medlemmar, en meny, ungefär som man går på restaurang. Det här är de projekt som vi producerar. Efter input och feedback från medlemsföretag så oftast kommer ju förslagen från medlemsföretag som vill göra något. Är det fler som vill vara med på detta? Vi har inte råd att göra det själva eller inte resurser. Och så är det tillräckligt många så hamnar det i den här menyn. Och där betalar alla lika mycket. Ofta så kostar det 25-30 000 att vara med på någonting som blir en liksom gemensam pott. Och ibland är det 50 företag som är med, eller ibland är det 5. Det beror lite på vilken marknad. Det kan vara att hur många vill göra någonting ihop på Japan eller Kina eller USA och så vidare.
Absolut. Och jag har ju sett, ni har ju även, ni anordnar ju, det var väldigt kul, såg det ut som att ni tar ju ut folk till, vi har ju en fantastisk natur här i Skandinavien också, ni tar ju ut folk från de olika företagen och journalister och allt möjligt att testa utrustning här uppe. Kan du berätta lite grann om det?
Det gör jag extra gärna, för det är mitt personliga favoritprojekt. Det heter Outdoor Academy of Scandinavia. Jag tror att vi har säkerligen upp mot 3000 personer som har deltagit sedan vi startade det. Och det har dessutom varit bredare samarbeten. Från början var det SAS, Visit Sweden och SOG. Men vi har även Visit Norway och Visit Finland. Så vi har gjort det här i hela Norden. Ska jag säga, i hela Island också. Men ännu inte Danmark då. Men i korthet, under en vecka eller 5 dagar så tar vi upp ungefär 50 personer. Och inte bara så att säga inköpare, utan snarare tvärtom. Det kan vara butikschefer, det kan vara journalister, influencers och så vidare. Så att varje företag tillsammans bestämmer vilka som ska bjudas in. Det betyder att man tar några av sina egna kunder och träffar också potentiella nya kunder från de andra medlemsföretagen. Ett företag är oftast värd, eller 2 företag varje dag. Det kan vara Primus, och så handlar det om tips på att laga mat, hur man använder deras utrustning, och nästa dag kan det vara vandra en sträcka, och så är det ryggsäckar, och sen är det tält och så vidare. Men vi har gjort det ihop med olika regioner då i Norden. Det kan vara tema paddling eller vandring eller topptur på vintern och eller sådär. Alltså, jag tycker kanske fortfarande inte att alla företag har förstått hur värdet i det, för ofta så i början innan de har förstått så skickar man kanske någon säljare då. Men jag skulle säga det största värdet om man är produktutvecklare och sitta med kunder som har koll på både ens egna men kanske ännu mer konkurrensens produkter runt en lägereld i några kvällar och lyssna och ställa frågor och prata och förklara sina produktidéer och få feedback på. Men det tror inte vi skulle funka att förklara i en butik eller vad det nu kan vara. Det är ett omätbart värde i det som kanske inte vi riktigt har förstått hur vi ska utnyttja ännu. Men framförallt så bygger det ju enormt starka relationer.
Ja, det är riktigt smart.
Det är det bästa exemplet.
Man tittar på. Ja, precis, precis. Hur liksom utvärderar man då liksom samarbete? Liksom, vilket resultat det ger och får? För det måste ju mätas på andra planen, bara ren omsättningsmässiga, tänker jag. Eller är det dit allting? Det syftar väl dit, det förstår jag också. Men är det bara där man ser det?
Det kanske har kommit mer i skymundan i takt med att det har blivit så självklart. Alltså det är bara att titta på alla bolag, om man nu pratar Sverige eller proff i Norge eller någonting, så ser man ju att de flesta företagen har haft en fantastisk tillväxt de här 20 åren. Jag tror nästan jag kan säga alla. Sen beror inte det bara på att man har samarbetat, men jag skulle säga att det har varit en bidragande faktor att man har varit medlem i SOG. Det tror jag de flesta skulle, eller alla skulle räcka upp handen på. Men det har liksom inte varit så där att vi har suttit och pratat resultaträkningar och omsättningsökningar, utan det har... Nej, vi har fokuserat på andra aspekter i våra samtal. Jag tror ju att få marknadsförståelse genom att dela med sig och få insikter, att få nätverk, att få till och med ibland konkurrenter som öppnar dörrar åt en. Eftersom vi inte ser oss som konkurrenter i alla sammanhang i alla fall, så tror jag ju att det har mer blivit en konsekvens snarare än att det har varit liksom en KPI med tillväxtökning. Men jättemycket arbete och fokus idag, kanske det primära skulle jag säga idag, ligger på hållbarhetsområdet. Och jag är jättestolt över att se ut de som har tagit över stafettpinnen efter mig, hur de har fortsatt att förbättra och utveckla SOG-samarbetet. Så att, nej, det är inte rent, det, jag skulle säga det är inte ens ett uttalat mål med omsättningsökningar, utan det ligger på helt andra plan.
Precis, precis. Jag tänker lite grann då, man som företag, det märker man ju inte minst inom modebranschen och textilbranschen generellt, att det finns ju otroligt många olika nätverk och organisationer som arbetar. Så finns det lite grann inom autosegmentet också, eller är ni relativt unika i ert sätt att arbeta? Alltså, eller har ni konkurrenter inom branschen så att säga?
Ja, bra fråga. När vi började, så återigen, nu är vi mer än 20 år sedan, då fanns det ingenting. Och då menar jag verkligen ingenting i Europa. Eller, det fanns i USA, men inte utanför USA. Idag finns det i varje land. Och jag tror jag har varit i över 20 länder och pratat om hur vi gör för att samarbeta. Och de första åren så blev jag ju intervjuad av varenda journalist i vår bransch. Men alla hade ju samma fråga, så de ville ju inte egentligen prata om det jag ville, utan de bara, hur kan ni samarbeta? Det hade aldrig fungerat i vårt land. Det finns ingen som vill samarbeta här. Så vi fick ju mycket, ska vi säga, attention eller extra uppmärksamhet av bara av det enkla skälet att vi gjorde någonting tillsammans som konkurrenter. Eller det de definierar som konkurrenter. Men det finns idag väldigt mycket mer. Jag skulle säga, de som fungerar bäst, det är de som är medlemsdrivna. När det finns liksom statligt finansierat stöd och det ska vara någon form av inköpssamarbete för att man ska pressa priser på mässor eller så vidare. Det är för mycket konkurrenstank som ligger där i bakgrunden. Sen tror jag kanske att vi har nytta av att vi är nog mer samarbetsbenägna i våra kulturer i Norden, mer vana samarbeta rent generellt. Och liksom finns många gemensamma nämnare. I autobranschen så är ju de flesta som jobbar här har ju ett gemensamt intresse, så att det blir kanske lite lättare då. På det sättet så är ju Norden för litet idag. Vi jobbar ju också med SOG väldigt mycket mer internationellt, framförallt hållbarhetsfrågor. Vill vi driva förändring så kan vi inte bara göra det i Norden.
Precis, precis. Men om man tittar på, ni jobbar ju cross Scandinavian då, måste ni göra där. Hur ser du på, känner ni av skillnader i kulturerna mellan de olika länderna?
Ja, och nej, det är klart att mer nej än jag då. Jag ska säga så här, och det spelar ingen roll om det är Norden eller Japan eller Kina eller Ryssland. Nu går det inte att göra någonting där, men vi har ju gjort det där också, men tidigare. Men den kulturen som finns i vår bransch, att man gillar friluftsliv, skulle säga, den kulturen är starkare än de geografiska skillnaderna mellan olika kulturer. Så det finns ett gemensamt kitt som gör det väldigt, skulle jag säga, enkelt och skojare när man kan enas kring ett privat intresse.
Precis, precis. Och om man tittar nu, fantastiskt intressant att prata om det här, men jag tänker att vi behöver titta på en liten avslutning, och då tänker jag lite grann här, om man nu som företag, man får ju antagligen påstötningar från både här och där, bli medlem här, vara med i den här organisationen, så, men vad skulle du vilja ge för råd till ett företag som överväger detta? Vad ska man titta efter i det nätverket som man eventuellt funderar på att ansluta sig till?
Oj. Jag skulle nog säga så här. Vad ger det oss? Om man är lite egoistisk, men samtidigt, vad behöver vi ge för att det ska ge oss något? Men jag tror inte att man ska gå in liksom altruistiskt. Nu ska vi gå med ett nätverk för att vi vill bidra till någonting för andras räkning. Utan vad har vi för att det ska fungera långsiktigt, liksom, vad har vi för nytta av det här? Och hur skapar vi den nyttan?
Och då kommer det att man ställer även lite krav på sig själva i det då, tänker du?
Ja, det är ju jävligt svårt att få in något i en stängd hand. Ja. Så ju mer aktiv man är, desto oavsett vad, men framför allt kanske i samverkansprojekt eller samverkansnätverk, bidrar man inte så kommer det inte att öppna några nya kontaktytor och det ger ingenting i slutändan.
Precis. Jag tycker det är ett alldeles fantastiskt slutord där, Martin, att man vad var det du sa? Det är jäkligt svårt att få någonting med en stängd hand, eller vad sa du?
Ja, man brukar ju prata om givers gain, men, ja. Ja, det är lättare att få in saker i en öppen hand än en stängd.
Precis, så var det. Du, fantastiskt att få prata med dig och tack för alla insikter i detta. Vad händer i din agenda nu framåt? Finns det några intressanta mässor eller aktiviteter om man är intresserad av branschen?
Ja, i vår bransch finns det ju liksom en naturlig liksom reunion på nu igen då till och med på global nivå. Och det är ju en mässa som heter Outdoor Baseball eller Outdoor-mässan. Och den går i München, startar nästa helg, 4 juli.
Så du är på väg ner i princip?
Ja, det är jag ju med några dagar. Så har vi en stor firmaträff igen i autobranschen.
Intressant. Då får vi önska en god tur. Och så återkommer vi lite längre framåt, tänker jag. För vi har ju som sagt, vi är ju samarbetspartner och jobbar med öppna händer emellan oss. Så att vi är ett bra exempel på ett bra samarbete, skulle jag säga. Men Martin, tack snälla för idag.
Tillsammans, tack så mycket.
Så hörs vi vidare.
Det gör vi.
Hej. Adios. Hej.
Ja.